Podplay.
I veckans minneslucka.
Tror du att han kunde föreställa sig vilket monster han skapade?
Nej fan, inte nu redan och sånt. Så drog han av den och så satt han på sig själv och så började han dricka istället.
Alla så här fake dricker utan dregen som bara så här, för varje liksom fotouttag så tar han en ny klunk, så han har kommit så här en tredjedel ner i flaskan. Välkomna till minnesluckan med mig, Nicke Borg.
Och mig, Janne Innanfors.
Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi blickar tillbaka på gångna år och minns händelser och musik. Men det blir samtidigt en hel del djupdykningar i mitt band Backyard Babies dysfunktionella karriär och mitt liv som rockstjärna. Men nu ska vi öppna veckans minneslucka. Janne, vart ska vi bege oss idag?
Jo, det här året vinner Anja Persson faktiskt sin första världscupseger i storslalom. Gudrun Schyman avgår som partiledare för Vänsterpartiet, det här efter att hennes skattefiffel avslöjats. Den svenska tv-kanalen SVT24 har premiär och amerikanska samt brittiska styrkor påbörjar en offensiv mot Irak och därmed inleds då Irakkriget. Oscar för bästa film det här året. Ja, det fick den här filmen.
A day may come when the courage of men fails. When we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day.
Nej, inte idag. Vad är det för en film då?
Det ser ut som ett frågetecken här. Jag tycker det är svårt. Jag blir lite så här... Nej, jag vet inte.
Nej. Sagan om konungens återkomst. Oh, okay. Fantastisk film.
Ah, ja.
Mobiloperatören 3 lanserar sin 3G-verksamhet i Sverige. Den svenska adelns privilegier upphör helt faktiskt. Skype grundas och den portugiska fotbollsspelaren Ronaldo går till Manchester United från Sporting Lissabon. Enligt Sveriges högsta domstol ska nu ett innehav av 1000 tabletter Rohypnol betraktas som grovt narkotikabrott istället då mot tidigare 20 000.
Sen... Ja, så är det inte skratt. Ja,
Sen var det också tragiskt för Sveriges utrikesminister Anna Lind mördades på NK Varuhus i Stockholm och Concorde gör sin sista flygning. Skandiaaffären offentliggörs och för första gången sedan 1978 syns en annan julvärd än Arne Weise på SVT. Vet du vem det var?
Nej.
Lotta Bromé som jag ju numera jobbar med.
Ja, våran härliga kollega. Bra.
Denna låten hörde man också precis överallt. Go, 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 go,
show. Jag vet inte vad det är.
Ja, det vore svårt att inte veta, tror jag.
50 Cent.
Ja, jajamän.
In the Club.
In the Club. Ja, ja, precis.
Hette inte Dannys låt det också, In the Club? Som
in
han gjorde Mellon med.
The Club.
Fan, det är samma titel.
Men han har inte blivit skjuten. Vad var det? 17 gånger eller vad han blev?
50 cent alltså. Ja,
Året är alltså 2003 vi ska
Ja, 2003. Fan, jag måste bara flika in en grej. Jag säger alltid flika in, men det är bara för att jag kommer på grejer hela tiden. Mobiloperatören 3, sa du, lanserades 2003.
Ja, 3G-verksamheten där i Sverige. Mm.
Alltså, de var ju väldigt tidiga 3 med att såhär, värva artister eller offentliga personer, skådisar och whatever. Folk som syntes i tv som VIP-kunder. Mm. Det hade ju inte de andra telefonbolagen på det sättet alls. 3 var liksom supertidiga med det. Därför har jag kvar mitt 3-nummer sedan den här tiden. För Backyard Babies blev VIP-kunder hos 3. Och då var ju hela grejen att man skulle ha så jävla många 3-or som möjligt i telefonnumret. Ja, man kan ju se mitt telefonnummer bara om man bara går in typ på min hemsida. Så det är inte hemligt så, men jag behöver inte droppa det i podden kanske. Men det har i alla fall väldigt många 3-or. Och varje gång, varenda jävla gång jag uppger mitt telefonnummer. Om man står på post eller man är medlem någonstans. Så bara, så är det bla 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 bla, 3-3-3-3-3. Och då så bara, det var ett lätt nummer. Och då känner jag mig tvungen att dra den här jävla historien varenda gång. Fast att jag inte ens behöver det, för han sa bara, eller hon... Ja, det var ett lätt nummer. Aha, ja, vet du varför det är ett lätt nummer? Och så drar jag den här historien då. För när 3 lanserade sina VIP-nummer 2003 då, va? Då skulle man ha många 3-or med i numret, för det var deras kula grej. Och de bara tittar på en som att, jaha, okej. Så nu fick jag det sagt.
Ja.
Jag har många 3-or i mitt telefonnummer. Så det var ett bra nummer, det håller jag...
Men fick ni liksom ringa och surfa gratis då, eller?
Ja, eller så brukar jag säga så här. Du betalar du dyrt för det här numret, va? Ja, det gjorde jag. Alltså, ja. Ja. Det var ett surt skämt, okej. Nej, men det var en väldigt rolig tid, för att i samband med det här så var det också något svenskt mobiltelefonmärke som jag inte ens kommer ihåg vad det heter. Jag ska fan leta reda på den där telefonen någon dag till podden framöver. Men då precis som U2, man fick med deras skiva på iTunes, eller i en iPhone, ja. Fan, och så kunde man inte avinstallera den här jävla plattan. Så var det. Man fick med sig en Backyard Babies video. Så man kunde titta på en sån skitliten pixeljävla skärm i den här mobilen med tre abonnemang alltså. Uh-huh. Det var tider det alltså.
Men du svarade inte om ni fick allting gratis där? Kunde ni ringa utomlands och grejer?
Nej, kanske inte utomlands, jag vet inte. Men det var en väldigt fördelaktig deal alltså. Mm. Tre körde ju på hårt där alltså. De finns ju fortfarande. Ja, intressant. Jag tänker mest att det är en väldigt härlig sommarvecka nu. Att sommaren är här. Och 2003 så var jag i LA där det var... Alltså jag ska inte gnälla nu att det är för varmt, för man inte göra, för det börjar väl regna imorgon. Men alltså, du vet, man blir lite chockad när det blir så varmt direkt, när man har kommit ur en jävla varga vinter. Du sitter ju här nu som någon jävla basketspelare. Bara no fucks given på sånt där basketlinje. Det är ju superhärligt, det är sommar. Men när man är i LA till exempel, det kan ju du skriva under på också, när det blir för varmt. Och speciellt när man ska vara cool rock då och spela in videos eller göra fotosessions. Vi gjorde omslaget till Stockholm Syndrome som släpptes 2003, Backyard Babies skivan alltså, i Los Angeles. Och den fotosessionen, den var så jävla varm. Så att jag trodde att vi skulle så här smälta. Vi var precis överallt runt om, åkte runt med en fotograf, en svensk fotograf som heter Micke Eriksson. Och sen slutligen, när vi typ nästan är klara, känner så att... nu måste vi bara liksom till hotellet. Då kommer Dregen på så här, en briljant idé. Men vi ska köra ett sista foto. Vi ska liksom göra, du vet, Shout at the Devil, Motley Crue-plattan. Mm. Men när man har den med sån gatefold sleeve, alltså dubbel uppvik, då är ju liksom, så är ju alla bandmedlemmarna så här ett långt avlångt foto liksom. Två bandmedlemmar på varje sida. Så när man väcklar upp den kunde man ju sätta den typ på väggen så här. Det hade jag ju så här. Skitcoolt. Vi ska liksom återskapa den här bilden fast ifrån några solstolar på hotellet i Los Angeles. Och vad är det? Så Dregen springer iväg till någon jävla drugstore och handlar, inte en, utan fyra flaskor Jack Daniels. Så lägger vi oss, vi är ju helt slut, vi har fotat hela dagen. Så vi bara ligger där helt utslagna med varsin Jack Daniels. Och så tar den här fotografen det här klassiska foto som finns med på Stockholm Syndrome. Så det ser ut som Motley Crue dubbeluppviket, fast vi ligger och dricker Jack Daniels i solstolar. Och det roliga var att alla så här fake dricker utan Dregen, som bara så här, för varje liksom foto utav oss, då han en ny klunk, så han har kommit så här en tredjedel ner i flaskan när den här fotosessionen är slut.
Kan man se det på fotot?
Ja, det finns ju cool. På det är i dubbeluppslag på skivan alltså.
Ja, men jag menar att han hade druckit mer.
Nej, det kan man nog inte se, tror jag inte. Vi knäppte väl ut de första bilderna, blev de som blev bra sen. Sen gick vi ut och gjorde stan. Men det är ganska kul. Så här sjukt varmt, och sen fortsatte vi spela in Minus Celsius-videon uppe på taket på Million Dollar Hotel heter ju. Där den här filmen är ifrån, som också heter så likadant. Det ligger downtown Los Angeles. Sinnessjukt varmt uppe på en skyskrapa på tak mitt i downtown LA.
Ja, men det tror jag kommer ihåg. Ni står på något tak där. Men jag visste inte att det var i Los Angeles.
Jo, jajamensan. Och sen ska vi göra slutscenen då, så ska jag åka omkring. Vi var ju på den här tiden när jag fortfarande drack och tog andra grejer såhär. Så jag var ju tvungen att hålla mig nykter, för jag skulle köra den här jävla cabbade svarta bilen runt om i downtown LA, och med en sån bil som körde framför så här, vet, med riktiga filmkameror. Det här var ju en sjukt påkostad video. Du vet, idag så får du väl inte 5000 spänn i videobudget utav ett skivbolag liksom. Du ska spela in det på din mobiltelefon ungefär, det får räcka. Uh-huh. Jag tror att vi hade typ mellan 1 och 1,5 miljon i budget för att göra den här videon alltså. Jävlar. Helt galna pengar.
Gjorde ni slut på dem?
Ja, alltså det var ju så här riktiga filmkameror. Så jag, jag höll mig nykter, sen satt med den där. Och det var så jävla läskigt att sitta och köra bil själv med Dregen, lite småberusad då i passagerarsätet. Så det ser cool ut, och jag var tvungen att fokusera. Så därför är det så få bilder på mig när jag ser så här cool ut, för jag är så jävla nervös och sitter och kör. Jag kör ju på riktigt. Alltså jag tänker så här, kan man inte ha sagt upp den här bilen på ett flak, det som man gör i vissa filmer, så jag kunde bara suttit och sett cool ut och bara åkt med, så filmar man inte det bara liksom.
Du ser ut som mig i luftballongen.
Ja, ungefär. så jag tänker på 2000, när vi pratar om 2003, så tänker jag på den här sjukt varma tiden i Los Angeles innan Stockholm Syndrome släppet.
2003, då är jag långt ifrån Los Angeles varma gator. Men sjukt var det ändå, för jag tänkte på det jag nämnde i introduktionen där, det här med Rohypnol. Jag bodde i Ystad den här tiden. Det kändes som fan, det fanns överallt. Det var ett sjukt mycket ryppar, som man kallar det för. Och fan, det är bara läskigt när man tänker på liksom hur många som har utnyttjats med det. Det kallas också rape drug liksom.
Ja, precis.
Och jag fick ju i mig den där skiten när jag låg däckad. För jag hade en så kallad nära vän på den tiden. Vi har inte hört för många, många år. Men det var fest och sånt, och sen slog jag däckad i en bil, eller om jag tog bara någon sån här kvart att sova på. Det går väl att diskutera. Och så skulle vi vidare till någon annan fest. Och då passade han liksom på att slinka ner två ryppar i käften på mig.
Shit.
Och då var det så sjukt. För att jag kommer ihåg rätt mycket ändå. Jag trodde att man fick riktiga minnesluckor av det liksom. Men jag tycker jag kommer ihåg rätt mycket efter det. Först och främst visste jag inte om att det hade skett.
Nej. Men hur fick du reda på att det hade skett då?
Men han erkände det.
Aha,
till
okay.
Sist. Och Klimpen var med på festen och märkte att jag betedde mig lite konstigt när jag sitter med en tom pizzakartong med en gaffel och ser ut som att jag sitter och käkar pizza fortfarande.
Okej.
Så han bara, någonting är skumt. Och sen så började han erkänna. Och då blev jag jävligt aggressiv. Alltså av det här skulle jag säga. För att så där beter jag mig inte annars. Så började jag så här slänga liksom brödknivar och sax efter honom. För vi började tjafsa såklart. Eftersom jag blev väl liksom förbannad. Men så förbannad
wow. Alltså
blev jag inte. Så det var rätt sjukt hur det liksom totalt ändrade den personen jag är egentligen liksom.
Alltså jag som har, alltså missförstå mig rätt här nu, jag som har provat så jävla mycket grejer inom åren. Jag har aldrig liksom, aldrig provat eller tagit Rohypnol, var liksom väldigt lite piller och sånt överlag. Jag tycker det känns så jävla läskigt, det känns som att sådana här är så här livsfarliga droger som folk överdoserar på och liksom det händer riktigt, riktigt dåliga grejer. Inte för att det händer bra grejer på heroin, men förstår du vad jag menar liksom. Ja men du vet, idag så här. Med risk för att låta helt jävla outbildad. Men alla jävla internetdroger som i princip är i gränslandet mellan lagliga och inte lagliga liksom, och det kommer från både en och andra, som kids sitter och beställer hem på någon jävla dark web. Lät jag gammal här också. Det heter dark web, va, tror jag.
Jag tror inte du behöver ens dark web för att hitta
Nej,
det.
Nej, alltså. Precis. Gå in på Facebook i någon grupp så här. Du som vill ha party till helgen. Ja, alltså det är ju livsfarligt. Jag menar återigen, jag har varit jävligt oansvarig i mina år. Jag har stoppat i mig grejer som någon har sagt är ditt och detta. Fast liksom å andra sidan blev det liksom lite tvärtom. Full och dum i London och man så här blir blåst och tror att man har liksom så här köpt riktigt bra snorta grejer, så är det typ bara en jävla diskmedel eller så här tvättmedel. Det är ju ont i näsan och det bubblar och smakar skit, men du blir fan inte, du kan ju inte dö av det. Det är bara tvättmedel. Eller man köpte kork som trodde man var hasch, och så man sitter där och så eldar och eldar och eldar. Slut bara är det bara en jävla gammal vinkork som de har målat på så det ser ut som en haschburk. Sådana saker. Det känns lite mer ofarligt än att liksom beställa hem jävla suspekta partydroger eller hålla på med Rohypnol och sån skit. Nej, fy fan. Jajamensan, hästarna gnäggar.
Äntligen!
Äntligen. Och det är featuren hem till gården vi är framme vid nu. Här går vi egentligen igenom vad som hänt i veckan. Och,
klarar jag igenom den här utan att nämna Taylor Swift?
Nej, men jag kommer till det. Men jag har faktiskt, jag ska försöka hålla ihop det här nu, för det är ganska mycket grejer som har hänt, kan jag säga, minst sagt. Jag har ju varit ute på en grillturné.
Just det.
Med härliga personer. Och det är ju egentligen, det är sånt där som jag gör i sömnen. Nicky Borgs Backyard Sessions har jag pratat om. Det har jag hållit på med sedan pandemiåret. Och det här var en liknande grej. Hos Rockklassiker så kunde man vinna en grillspelning, kan man säga. Dagge Etnan, så här stjärn hamburgergrillmästare, kommer hem med massor med härliga grillsåser och kött och korv och grillar. Och jag uppträder. Och det där höll vi på med då. Vi var både utanför Helsingborg, utanför Göteborg och sen så tillbaks här i Stockholm. Men, och det är väl supertrevligt, men det som hände då, och det här kommer du se hur du reagerar. När jag skulle ut till bilen ifrån hotellet i Helsingborg och köra i godan ro till Tollered då, för det andra gigget, Då bara, får jag inte ut mina gitarrer ur flaket, för jag ska slänga om min gitarr först. Sen, den går inte att öppna mitt flak på min RAM om man inte har, om inte bilen har ström. Så jag tänkte, vad fan har hänt här med den kortslutningen? Det finns ingen nyckel, eller går inte att öppna manuellt. Så jag bara så här, innan jag ens undersöker resten så står jag ju och panikar över hur ska jag bända upp flaket ut med att göra minst liksom åverkan. Och herregud, om jag inte får ut mina gitarrer, liksom, hur ska jag då kunna spela? Och sen upptäcker jag då att bilen är helt strömlös. Den är precis dränerad. Så då får man ju liksom pilla ut till nyckel ur den här podden och äter det, öppna manuellt då. Och du vet, det blixtrar och blinkar och piper som fan. Och en massa konstiga lampor lyser innan den så här helt, helt tvärdör. Och jag bara, okej. Det är ju en ganska ny bil liksom. Så vad fan är det som har hänt? Och jag har inte haft någon lampa på eller vet, glömt någonting. Så jag kollar ju för fan i en bil som en psykopat säkert så här 20 gånger innan jag går därifrån liksom. Och återigen här, så tänkte jag, men få inte panik. Nu tänker vi börja vid andra änden. Ingen kommer dö, så det är okej liksom. Nu gäller det bara att lösa det här och ta sig till Göteborg för gig liksom. Får dit en bärgare till slut som hjälper mig att starta bilen när vi kan ladda upp batteriet lite grann. Och säger så här, ja men kör 10 minuter nu när bilen går och så kommer du tillbaka och vänta på det här. Och är det okej, då tycker jag faktiskt att du kan chansa och köra mot Göteborg, för jag tror inte den kommer dö liksom, när det ser ut som att det laddar sakta batteriet.
Man älskar sådana ord också, bara chansa och ja. Tror.
Jo, men jag tänker jag hade ändå behövt bli bärgad till Varberg, där låg nämligen närmsta auktoriserade RAM-verkstaden, så att det var ändå åt det hållet, så jag kan liksom inte bli, han sa bara, du får bara ringa igen om du får stopp liksom. Så jag kör mot det. Men, och kommer fram och slutligen sen så startar bilen även på natten, vilket gör att jag bränner tillbaka hem till Stockholm. Men här då, här kommer det roliga i det hela. Jag är ju helt övertygad först om, i och med att RAM, man snor så jävla mycket ramar i Sverige liksom. De är så otroligt attraktiva att sno. För uppenbarligen är det skitenkelt att hacka programvaran i bilen. Du kör bara upp med en annan bil bredvid, sitter i den i godan ro med en laptop, hackar ramen, öppnar den och startar den via en laptop. Typ, har jag fått förklarat för mig. Och det tänker jag då att det är någon som har gjort. Men så såg de att jag har en rattkrycka. För det har också fått lära mig att det ska du ha då just i en ram. För att de åker inte både hacka och sen ta med sig vinkelslip. Utan det blir för långt. Så då skiter de i den bilen. Ja, bra. Då tänker jag att det är det som har hänt. Och sen har de sett, ah, men fan, här sitter du i en rattkrycka. Fuck it, så bara de dratt ur och bara dratt liksom. Och då har mitt batteri dränerats ut och bilen har fått världens jävla virus typ liksom. Sen så säger min kollega Niklas Bellfrag också, nej men vet du vad det kan vara? Det kan vara solstormarna. För det var ju någon jävla så här, elektromagnetisk strålning på jorden den natten. Läste du om det?
Nej.
Men vad fan? Inte jag heller, uppenbarligen, med att jag inte läser några nyheter. Elektromagnetisk strålning, solstormar, det var något kosmiskt fenomen. Vilket resulterade i att man kunde se norrsken precis överallt. På ställen man inte normalt sett ser norrsken.
Just det, ja, jag läste att man kunde se det i Eskilstuna.
Ja,
lite
just
norrsken,
det. Men sen inte varje dag man ser det i Eskilstuna, nej precis. Ja. Det var kosmiska solstormar. Och det då, sådana saker, slår ju ut elektronik. Så då tänker jag så här, att då har det kommit en kosmisk solstråle.
Jag måste ju veta vad det här är.
Ja, rakt, du får googla sen. Ja. Rakt ner på min RAM och slått ut hela liksom, datorn och programvaran och alltihopa, gjort att den fått. För den liksom hade på riktigt ett spel. Det var disco och som en julgran inne i bilen. Jag har aldrig sett något liknande på en RAM någonsin. Eller på någon bil.
Nej.
Okej, okay. Där var teori nummer två då. Och så lämnar jag in den i måndags. Och batteriet är helt klockrent. Det har 100%, det är fräkt, ingenting. De bara rebootar all programvara och nu mår den bättre än någonsin. Rullar så jävla bra. Då ringer min ljudtekniker upp mig och säger ytterligare en. Här är teori nummer tre då. Du vet, jag har kommit på vad det kan vara, Nicke. Jag bara berätta. Jo, för att på det här hotellet i Helsingborg hade polisen en sån jävla hubb. Alltså det var hundratals med poliser, massvis med så här insatsfordon som stod där och var i förberedande syfte då ifall det skulle ske, antar jag då, en terrorattack eller någonting i Malmö under Eurovision. För det var ju Eurovision-helgen här.
Just det.
Och så de hade det som en bas vid Scandic Hotel i Helsingborg. Och polisen då, den här typen av insatsstyrkor, har så jävla mycket störningsutrustning. för att man inte ska kunna lyssna av dem hit och dit. Så att då menar han personen att jag har stått så nära med min RAM, deras så här hubb med massa störningsutrustning som har slått ut min RAM. För han menar på, ja men du vet, jag åkte förbi en konvoj en gång med någon president på E4-an, va? Och då slutade min mobil fungera medan den här konvojen åkte förbi och sen fungerar den igen, för att då har de så här hela tiden störningsutrustning.
Mm.
Så nu du som lyssnar på minnesluckan, teori 1, det är då i försök till att hacka bilen och dra och snor den. Teori nummer 2, kosmiska solstormar. Eller teori nummer 3, polisens störningsutrustning. Vad tror du? Hur som helst, den var helt död. Jag har aldrig varit med om liknande. Men jag tog mig runt på giggen och kom hem och nu är den fixad.
Det var bättre med Saab 900, den startade alltid.
Precis, det sa han också i början. De här nya bilarna är ju inte som det var förr. Det räcker inte med att man bara laddar upp batteriet lite grann och sparkar lite på det som går. För att det måste hela tiden fungera av ström. För att bilen kräver ström även när man kör.
Ja.
Du vet. Jag måste ju ha det här autolane bla bla, men du vet så.
Ja, exakt. Jag kommer ihåg det här för jag mässade ju dig typ och ville planera lite poddande och då svarade jag att det är så mycket nu, bilen är sönder, förklara sen. Och då skrev jag direkt tillbaka ofön som är skitbra, det är ju jättebra content.
Ja. Jag tycker personligen, och jag undrar om jag någonsin kommer få reda på vad felet är. För att verkstaden då, Exclusive Cars här i Stockholm, de kan inte heller säga vad det berodde på liksom. Felet var ju konstaterat, det här är ingenting som fungerar, men nu fungerar det liksom. Men varför? Ingen aning. Så att det var en ganska händelserik tid. Och man kan säga så här att det här, vi spelar in det här avsnittet då i veckan innan, eller någon dag innan Taylor Swift uppträdde på Friends Arena, men nu ska jag ju dit alltså, så att jag kan väl säga redan i förväg att det var det bästa jag någonsin har sett. Jag får väl anledning att återkomma om detta.
Jag tror jag kan göra med en mer nykter bedömning jag efter det här.
Tror jag inte.
På tal om nykter så är jag nu inne på min åttonde vecka. Jajamän. Och sen är det slut.
Tänk om du får smak på det med att leva nykter. Vad ska du göra då? Hela din image kommer bara fallera.
Ja, men nej, jag känner ju personligen att det här är lite överreklamerat med att hålla sig nykter. Jag tycker inte alls man har fått de effekterna som jag hade önskat. Så att det är nog sista gången det sker. Vi får se. Det har inte varit jobbigt på något sätt, men nej, det blir
Jag känner mig ganska lugn när du säger det på det sättet, för jag tror faktiskt inte du är i någon farozon, för att du har en sån liksom humoristisk och skön inställning till det. Och alltså jag kan faktiskt skoja om det, jag har rätt att göra det. Även om det är ett allvarligt ämne med folk som har problem, men bra ändå.
Men i veckan då, vad gjorde jag då? Jo, jag behövde skaffa nya skor. Och då tänkte jag att det ska jag dra upp här, för det har varit fan samma problem hela mitt liv, känns som. Inte hela, men åtminstone större delen av
det. Du skulle inte laga skor som med jeansen, tänkte jag.
Nej, nu skulle jag köpa nya skor. Ja. Men det är så jävla tråkigt. För att jag, eller det är ju lite så här lifehack, men för min del i alla fall. Men folk med stora fötter.
Ja.
46er har jag.
Oh, jävlar.
Så att jag går ju in i skoaffärerna och kollar inte vilka skor jag tycker är snygga, som en normal snubbe eller tjej gör, som inte har så stora fötter. Utan jag går in och frågar direkt: tja, vilka har ni 46er? Och då brukar de ha typ 2 eller 3 par, och de får jag välja mellan. Vad fan, kan de inte göra lite ordentliga storlekar på
de
fötterna?
De bara, wow, Bigfoot det här, för fan, kolla klumpedunsen, bara, wow.
Utomlands är det helt kört. I Thailand kollar de på mig som att jag var Bigfoot, bara 46 och glömde liksom. Men i Sverige tycker jag väl att vi kan ha lite ordentliga storlekar. Fler alternativ i alla fall.
Jag tänker på de här affärerna som faktiskt bara finns i USA, eller främst oversized store, liksom, där de har XL gånger 40.
Ja, men exakt. Ja.
Alltså det finns ju speciella affärer för extremt överviktiga eller stora människor generellt. Liksom.
Ja.
Det har vi ju inte i Europa ens. Liksom. Vi kan aldrig nå upp till den size. Men det där med, ja, jag förstår.
Ja. Det är lite frustrerande.
Ja.
Men sen lite glada nyheter, för jag fick göra någonting.
Fast vet du vad? Du får gå, jag har ett tips. Du får gå på sådana här outlets där alla normala storlekar är slut. Så det enda som finns kvar är ju typ så här 46 och 47.
Ja, men det är lite trist att man bara kan alltid välja mellan få. Sen blev jag i sig ganska nöjd, för det var så här 20% rabatt om jag köpte 2 par, så det gjorde jag. Men glada nyheter var att jag fick testa en grej som jag kanske inte var beredd på att jag skulle göra, men kul, för att jag aldrig gjort det tidigare. Jag planerade ju en baby shower.
Ja, för Lisa.
Ja, exakt.
Yeah.
Lisa, våran gemensamma
vän, min agent och så vidare.
Precis, för hon ska föda här snart. Så att, hon hade fått en med några andra tjejpolare, men nu vill jag dra ihop en också.
Kan du inte förklara för mig som är barnlös och kommer alltid vara det, vad är en baby shower egentligen?
En baby shower...
låter lite läskigt alltså.
Det är läskigt var det definitivt inte. Baby shower är ett firande för personen som ska...
Baby shower, det står väl ändå för bebisdusch?
Ja, det var inga bebisar med.
Nej, jag förstår att den inte är född än, men jag bara, whatever.
Ja, det är som en svensexa, höll jag på att
säga. Men var kommer ordet baby shower ifrån?
Ja, men det vet jag inte.
Nej, precis.
Men däremot så har man ju alltid sett att det bara typ är kvinnor som har gjort det här tidigare, kvinnor. Jag tror att det är någon sorts hemlig regel. För jag fick massa reaktioner på att då jag var på en baby shower.
För att du var man och höll i
då. Ja, precis. Typ. Okay. Ja, men det, min Cali mom skrev till mig så här. Jag kan läsa upp vad hon skrev på min Facebook när jag lade lite bilder från. Och bara, I'm in my entire life, I've not one time heard a man say I had so much fun at a baby shower. Not one time. I don't even like them, skrev hon. Och jag bara, well now you have. Jag hade skittrevligt. Jag fixade liksom så här ballonger som var så här It's a boy och tårta. Och så gjorde vi någon... vad heter det nu? Blöjtårta. Det är alltså att du gör, den går inte att äta, utan du gör massa blöjor och lite prylar som är bra att ha sen när barnet kommer. Som en tårta typ. Ja, kolla vad du lär dig nu. Ja, men häftigt, jag älskar ju att göra saker som jag aldrig har gjort. Och det här tyckte jag var skitkul.
Så missförstå mig rätt, jag är mer bara fascinerad. Jag tittar på, jag är imponerad också. Ja. Alltså, för du är ju, jag går emot strömmen alltså. Ja.
Se vad som händer när jag inte får dricka alkohol.
Som vi kommer, jag och Janne, kroppsmålade med glitter till Taylor Swift också sen. Då jävlar ska de få alla trångsynta jävla punkrockare.
Alltså jag är ju mer rädd att du kommer få så här polisanmälan på en gammal gubbe som står bland oss.
Han har kommit fel. Jag tänker jag måste raka mina gigget. Det inte ser ut som Robinson Crusoe. Fan alltså. Det blir så här Hans Scheike för fan går på Taylor Swift.
Ja, jag ser fram emot nästa veckas hämtegården och vad som har hänt under dina 3 dagar vid Friends Arena.
Precis, ska fan sova i tält utanför. Slipper man krångla med parkering. Ja, okej, häftigt. Lisa, ja precis. Det var kul. Det kan vi prata mer om när det är dags. Ja, året är alltså 2003 då jag och mitt Backyard Babies släppte plattan som ändå är väl kanske våran populäraste skiva. Stockholmssyndrom där Minus Celsius finns med då.
Är du trött på den?
Ja, jag är lite trött på den faktiskt. Jag är ungefär lika trött som Dregen är på den också. För vi gör ungefär lika risiga versioner båda två när vi lirar solo.
Men är det den låten som typ fansen gillar mest?
Ja, men jag tyckte att jag gjorde till exempel en jätterolig version av Minus Celsius med rockklassiker All Stars. Du vet, Ian Haugland på trummor dratt några öl. Du vet, jävla vad fort han lirar. Minus me, så här. Och han, Rob Marcello, bara shreddar. Ja. Då kommenterar ju Dregen på vad han var på min eller på rockklassiker. Ska han bara, vad är det för jävla låt? Det är ju helt ohörbart. Jag bara, men okej, vad är det? Och sen så tittar jag på hans version. Han sitter och brölar med en akgitarr i Finland på något jävla riff-ölparty. Och låter också för jävligt. Så att, jag kan säga, vi gör ungefär lika risiga versioner. Både han och jag. För den här låt, för vi är lite trötta på den. Det har inget med 2003 att göra. Däremot så har det ju med mig och Dregen, Minus Celsius, att göra. Det har ju nu blivit klart med vilka som ska medverka i Så mycket bättre till hösten.
Precis.
Som jag har väntat på att få berätta det här för dig. För jag har ju vetat om det här ganska länge då. Då ska ju min kära kollega, vapendragare, etc, etc, Dregen vara med.
Ja, det är stort.
Ja, det är stort faktiskt. Och det får ju mig då att tänka på en otroligt rolig historia. Jag tror det var 2010 programmet hade premiär. Så det här tror jag kanske var, det kan vara ett andra eller tredje säsongen då, 2011 eller 12. Jag kommer inte ihåg riktigt, men i alla fall början, tidigt som fan. Det var det snack om att jag och Dregen tillsammans eventuellt skulle vara med. Det lobbade de för som någon duo då på något sätt. Liksom, att han är ju bara gitarrist och jag är sångare, men han var en mer offentlig person så det skulle bli en bra kombo om vi båda var med. Eller skulle bara jag varit med, men då tyckte de att nej, men han är inte tillräckligt känd, bla 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 bla. Eller så skulle bara Dregen varit med. Så ingenting utav detta hände 2011-12 där.
De har ju haft duos med.
Ja, jag vet. Det var någon hiphopare och sådär. Mm. Men jag var ju så jävla irriterad på Dregen vid det här tillfället. Så att då, om det skulle vara så här att Dregen skulle vara med Så mycket bättre, tänkte jag, det kommer jag fan aldrig acceptera. Så jag slår mig ihop med min advokat jag hade och mitt förlag och upprättar ett avtal som ska förhindra TV4 att få använda några som helst låtar där Nicky Borg är upphovsman på, vilket då i princip är alla Backyard Babies låtar, bara för att sabba för Dregen. Om du ska göra Så mycket bättre, då ska du fan inte få använda mina låtar. Det här skulle då aktiveras om Dregen skulle göra Så mycket bättre. Det gjorde han ju aldrig, det blev ju aldrig då, så det hände ingenting mer. Jag kan tycka så här, men titta på det här i backspegeln, att det var ganska töntigt, lite barnsligt.
Småsint hade jag.
och sådär. Och alla runt omkring sa så här: men Nicky, du är ju dum i huvudet. Tänk om, inte vet jag, Carola Häggkvist gör minus Celsius och så blir det en sån jätte, då får ju du massvis med pengar.
Ja, faktiskt.
Och du säger så här: det skiter jag i, här ska det för fan inte göra såna jävla låtar med Regeln i Så mycket bättre och så vidare. I den här beefen kan ju då kännas lite larvig och barnslig, och nu i efterhand kan jag tycka återigen att det var ganska kul. Men så var det i alla fall. Idag är ju inte riktigt situationen på det sättet. Nu är det mest bara småhumoristiskt. Men jag sa det till min trummis faktiskt, Peder, i Backyard Baby. Så att det här blir en rolig höst. Vi får väl ta helt enkelt och poppa popcornen. Eller vad säger du? Vad tror du om att Arya Sayunama, som också ska vara med, kör minus Celsius i en tango?
Alltså, vet jag. Jag tycker det verkar intressant. Jag är glad också att de tar in lite rock. Jag är alltid glad när de tar in rocken i finrummet.
Ja, det kan jag nog säga att obekvämt kommer det bli alltså. Ja.
För dig kanske. Jag kommer älska det. Jag tar fram popcornen.
Ja, men du vet, vi har ju snackat om det här lite med tv och sådär förut. Alltså. Jag ska inte liksom lägga för mycket tyngd i så här. Men jag menar, tv, vi vet inte vad TV4, all liksom kommersiell media vill ju ha tittarsiffror, de vill ha juicy content, va? Så ju mer lite bladiga på lite rödvin och lite mera gråtstories och lite mera kontrovers, desto bättre för tittarsiffrorna. Mm. Det säger att då har ni skaffat en bra person, det kommer bli bra alltså. Ja, faktum är att frågan ställdes från mitt management: för Nicky, du kan väl inte tänka dig att vara med? Man kan ju vara med, du vet, så här, kommentera. Mm. Så här, du vet, eller så här bara: jo, fan, men det blir jävligt dyrt.
jag ser framför mig att ni går in tillsammans där, ja, på scenen, jag sa, sista
då,
avsnittet.
Då sa jag så här till managementet: fråga TV4 då om de vill ha bra tv. Vill de ha Backyard Babies återförenas och Nicke och Dregen försonas på bästa sändningstid på Gotland i Så mycket bättre? Det kostar så här mycket, så här. Då säger management så här: men det där är ju mer pengar än vad deltagarna får. Och då blir det ingen återförening. Jag tror faktiskt det kan bli kul. Jag skrattar här ganska mycket. Du ser inte mig, jag ser ut nu, du som lyssnar, men jag skrattar ganska mycket. Jag är precis alldeles knallröd i fest. Per Persson från Perssons Pack ska med också. P.O. Thyrén är ju en skön filur.
Noise.
Det kan också bli väldigt kul att se Dregen köra en noise-låt till exempel.
Det tror han gör.
Jag vet inte. Ja, det borde han göra. Jag tror inte han ger sig på Arya Sayunama. Jag vet faktiskt inte. De håller på för fullt nu och sliter sitt hår för att få ihop det här liksom. Det ska ju bara spelas in nu under sommaren här på Gotland.
Ja, vi lär ha anledningar att komma
tillbaka till. Vi lär få be dem att få återkomma om Så mycket bättre till hösten, alltså när vi är igång igen med minnesluckan. Då kan vi köra en följetong.
Tillbaka till 2003 och sommaren där nere i Ystad, så var det faktiskt det året jag tog studenten.
Ja!
Älskar studenten, det var faktiskt
du skulle vilja ha det fler gånger, fan!
Ja, lätt! Du tog ju aldrig studenten.
Nej, jag gjorde inte det.
Så nu ska du få lära dig vad som hände på studentdagen.
Okej, Rohypnol, baby shower och nu ska jag även få lära mig hur man tar studenten. Perfekt, bra avsnitt idag, minnesluckan.
Ja, men jag blev väldigt nostalgisk när jag började tänka tillbaka på det här året. Och blev faktiskt glad över vissa grejer som kanske lät lite sjukt då, men som jag känner värmer lite extra idag. Och det var ju att jag och Klimpen, vi gick ju i samma klass hela tiden under åren. Och nu skulle vi ta studenten. Och då börjar man ju med Alltså först och främst är det ju så här 100 dagars fest ju. 100 dagar innan studenten, att man bara festar loss i 100 dagar typ. Och med några pauser mitt emellan, för några 100 dagar körde inte jag. 19 tror jag körde som mest. Men på studenten, då är det ju så här, hela klassen samlas. Champagne, frukost någonstans som var fixat. Radioactive var på plats på just vår fest och skulle sända live. Wow. Ja, lokala radiostationen i Ystad. Och så var det jag och Klimpen som sände. Vet du vad? Vi samlas du och jag först hemma hos min lägenhet då. Och så tar vi en morgongrogg.
Oj, jag känner att det här kommer spåra ur.
Så det gjorde vi. Jag är så jävla glad att vi gjorde det också. För att det känns speciellt på något sätt. Jag vet inte varför. Så att han kom hem till mig 5 på morgonen. Och du vet, då har ju, då har ju kostym på dig då, studentmössa. Man är fixad liksom. Yeah. Så blir det någon morgongrogg som vi tyckte då... liksom fick sammanfatta alla våra skolår tillsammans. Och sen så drog vi på den här frukosten. Då var vi redan lite blagade ju. För det, vi tog ju mer än en grogg såklart.
Tror jag det, precis. Jag skulle fråga, det var väl inte en morgongrogg. Nej.
Och så var ju Radioactive där. Men jag fick inte vara med av någon anledning. De ville inte prata med mig eller Klimpen. Och sen så skulle man ju springa ut för, ja, vi käkade ju lunch såklart någonstans sen, men så skulle man springa ut för trappan då vid Österportskolan som det heter i Ystad.
Ja.
Och där har man ju sett och hört flera historier, folk som har trillat och sånt, stackare. Det lyckades inte jag med, utan det gick faktiskt ganska jag ställde mig och gjorde fejdehästen, som vi kallar det för. Springer ut på trappan och så tar man handen under näsan och så bara... Och så står man och sprattlar, det var fejdehästen, det gjorde vi alltid.
Är det du som har kommit på den grejen eller kommer det någonstans ifrån?
Det kommer från en polare som heter Stoffe.
Ja, men det är inte från någon film eller någon karaktär.
Nej,
eller
han berättade att det kom någonstans från...
Jag vet att du har på med det där hela tiden. Jag har alltid undrat, vad fan är det för jävla dum grej?
Men sen kan man väl säga att det var vi som spred det vidare, om man säger så i alla fall. För det blev en stor grej under många år. Och så kommer jag fram, du springer fram till dina, där står mina päron. Yep. Farsan har till och med tagit sig dit. Några polare springer direkt fram och sätter på mig en sån här ölhjälm, du vet, med 2 stycken elefantöl vid varje sida. De är ju, hur många procent är det i dem, hur mycket som helst. Ja. Och så börjar jag dricka det, så kommer till och med Mr. Romantica fram och säger, nä fan, inte nu redan och sånt. Så drog han av den och så satt han på sig själv och så började han dricka istället.
Mr. Romantica är alltså Jannes far, ja, precis.
Yes. Mm. Och sen så...
För du som inte hängt med från början i minnesluckan.
sen skulle vi då åka någon sån här beach buggy, var planerat, jag och en polare efter studenten, innan vi åkte hela flaket med hela klassen. Jag tyckte så synd om dem under just pandemiåren. Studenterna var bland dem jag tyckte mest synd också faktiskt.
Aldrig har Stockholm varit så lugnt och skönt.
Fy fan, stackare. Men och så ville jag egentligen ha mina 30 tomma dunkar som jag hade under sängen som släp, liksom så här just got married, vet, fast i vår beach buggy som studenten. Men det fick då inte Macke, som han hette, som jag åkte med, hans tjej till att inte honom att ta det. Så då fick vi skita i det, vilket jag är glad för idag dock. Och sen så var det då upp på flaket, fest, och sen så kom man hem till sist. Det är en jävla lång dag den här studentdagen alltså.
Ja, det är speciellt med ni som börjar klockan 5 med grogg alltså.
Och då kommer man hem och då har jag så här fina bilder av att man tar någon snaps med sin morfar och sånt, så, som det finns bilder på och sånt som värmer liksom fortfarande nu, speciellt när de har gått bort liksom. Mot slutet, där blir det lite minnesluckor såklart. Det jag vet som hände var att farsan, Mr. Romantica, han drog ju med in till Ystad och på krogen. Jag kom nog aldrig till Starshine. Jag vaknade upp hemma. Och studentmässan var svart. Fortan som var vit var också helt svart. Jag vet inte fan vad jag gjorde. Men Mr. Romantica, han hade inte stannat kvällen, utan han gick till Starshine och så gick han till vakterna och så sa han, hallå, jag tror min son är här uppe, jag ska bara upp och kolla. Och det är ju bullshit, han visste att jag inte var där uppe, han ville bara upp gratis. Och sen så var han där och festade med alla 20-åringar. Mr. Romantica med träskor, han har alltid träskor på sig också, riktig norrlänning.
Fy fan.
Ja. Så jag värmdes bara lite av att få återminnas studenten.
Men vad kom han, vad var det svart dina kläder?
Jag har ingen aning, to this day. Ingen aning. vad det var.
Krypit upp in i en skorsten.
Ja, men det såg typ ut som jag varit och krypit i så här sjöogräs. Så att jag har ingen aning vad jag gjorde.
Hade du också så här massa nallar och grejer i så här, ja, Sverige exakt. Band runt?
Ja, ja. Okej. Okay. Ja, det fick jag. Och så fick jag ju öl.
Ölhjälmen.
Ölhjälmen.
Med elefantöl, det är ju roligt. Fan, det är inte, jag har helt glömt bort elefantöl alltså.
Ja.
Det skulle man ju dricka så jävla starka öl som det bara gick. Alltså, det var ju som de här koffen man kunde köpa på Finlandsfärgerna med så här 14% i. Ja. Smakar ju bara brännvin, ja, liksom. Fan, men jävla vad det hände grejer efter ett sexpack.
Sjung för studentens lyckliga dagar. Det är ju dags för en massa folk här nu om några veckor ju. Att ta studenten. Mm. Blir det de första som får flak igen nu då?
Alltså jag vet inte, Stockholm, fan, det får väl inte, du får inte ens köra fan bil eller lastbil någonting in i stan längre. Fan, kom på en jävla elsparkcykel och flera studenter, hur jävla kul är det? Då går det bra för alla jävla miljöpartister att åka minsann med diesel lastbilar när man ska ta sin jävla studenten och gått sin jävla tekniska jävla utbildning. Men sen ska det jobbas bort bensinbilar minsann alltså, ja.
Minnesluckans dagens gubbagnäll. Nu går vi vidare till låtarna från det här året. Ja, det är alltså här vi tar och går igenom musikkatalogen för just det året vi har valt. Och det här är ju alltid spännande. Jag blev förvånad att 2003 ändå hade så många bra låtar som jag ändå hittade.
Ja, det är faktiskt en liten bonusvinst med den här podden och den här featuren. Att man, jävla kom ihåg den där låten och släpptes den det året. Det blir jävligt kul. Alltså, ja. Det är inte så att man har massa tid över och sitter och går igenom gamla spellister från förr på sin fritid. Men på tal om spellista, du kan ju alltså alltid följa då Minnesluckan spellista. Där lägger vi upp alla låtar som vi tar fram i årets låt. Den är, kan jag säga, en helt sjuk spellista redan. Jag tittade faktiskt på den här om dagen. Ja. Vilken jävla blandning. Metallica och Wham om vartannat. Och massa tjejpop och
Ronny och Ragge. Ronny.
och När vi gräver guld i USA och så vidare. Ja. Men nu är året 2003 och... jag har valt en låt som jag tror väldigt många känner igen, även om man inte ens gillar rock och hårdrock och så vidare. Plattan heter Permission to Land och det är två bröder som slutligen fick ett genombrott. De har harvat runt ganska länge i olika konstellationer och så vidare. De heter Justin och Dan Hawkins och låten är I Believe in a Thing Called Love, The Darkness alltså. Touching you.
Ja, det här är 100-dagars firande. Jag kan säga att den här låten låg bakom mycket av anledning till att man var hes konstant.
Ja, du försökte sjunga som Justin. Ja. Det här är ju, jag kommer ihåg när den släpptes. Jag var både impad och otroligt irriterad. För den är ju enerverande, den här sången. Han sjunger i falsett liksom. Men jag har aldrig hört någon låt någonsin före eller efter den här låten där man utnyttjar sin röst på det här sättet. Han är ju en fantastisk sångare. Justin Hawkins. Man kan ju följa honom och hans YouTube-kanal där han sitter och dissekerar olika sångare. Och han är väl egentligen inte speciellt elak utan bara ganska så transparent och ärlig. Till exempel när han pratar om John Bon Jovi nutid och så vidare. Men det var en sidosak. Jag älskar den här låten. Alltså han är ju sjukt grym både på gitarr och sång. Och hans bror då, Dan Hawkins, är ju liksom, det är det som är duon i bandet. Men jag ska bara dra en liten story om det här, för att jag tycker att det är ett väldigt intressant band. För att jag känner deras manager som heter Olli, tror jag. Han är från Tyskland, det var så länge sedan. Men skitsamma. Han berättar i alla fall för mig hur det gick till. För att efter det här breaket med den här plattan och det blev ett bandet bass, de vann ju Brit Awards och de har stora turnéer och allting. Det sägs ju att det var bara för att Justin hade grava problem med alkohol och droger som resulterade i liksom att han fick nog hans bror där den och de gick skilda vägar, hatade varandra och han gick in på någon rehab i 2-3 år eller vad det var. Innan de ser det mera återförenade så nu är de liksom Blood Brothers igen. Men så var det inte riktigt. Det var inte bara det handlar om, utan den här managern berättade för mig att en utav anledningarna till vad som var slutligen spiken i kistan för att The Darkness splittrades där, det var att när Dan, gitarristen då, jag tror han är väl en yngre bron, letade efter sin fru, det här är ju så här riktig rå ångest, så här Spinal Tap, på någon turné, så här, hallå, var är min fru? Så alltså, slutligen slår han upp dörren till sitt hotellrum och där är då Justin, sångaren och bron, storebron då, i full gång med att ha sex med Dans fru. Så de bara tittar upp så här bakifrån ungefär, bara, oh shit. Och det kan man ju tänka att det var väl kanske då så att jag tror inte jag vill lira i samma band som dig längre. Så att jag kände att den anledningen är ju kanske lite mer än bara att han bara hade problem med droger och alkohol. Kanske var det problemen som ledde till att det här blir. Men jag, alltså den här storyn sen, det framgår aldrig riktigt vad som hände med den här tjejen, hans fru. Liksom, är de fortfarande gifta än idag? Det har jag inte lyckats googla fram.
Och så klagar du och Dregen på varandra.
Ja, precis. Men jag menar, det är, jag vet inte riktigt, för de är bröder. Det finns otroligt många exempel på brödrakärlek. Man ska kanske inte ha band med syskon. Titta på Noel och Liam Gallagher till exempel. Det är ju väldigt humoristiskt och deras beef.
Fast det är ju inte det. Det är ju skittragiskt. De pratar väl inte ens
med varandra? Nej, men jag kommer ihåg när han berättade. Jag uppriktigt, jag kan känna fortfarande idag hur illa berörd jag blev av den där storyn. Hur fan, vilken enorm liksom dubbelbesvikelse och tragedi på alla sätt. Dels är det ens fru då. Ja, för fan liksom. Och sen ens bror, liksom, man har bandet med, man har lyckats, man har breakat äntligen efter alla jävla hundår, slitit runt liksom. Förstörde det liksom, knarka ner det och knulla med min fru liksom. Fuck you. Fattar att han var sur, eller?
Ja, det fattar jag.
Ja, men nu verkar han ha förlåtit honom. Blood is thicker than vad fan det stod på den här. Jag läste någon artikel om det. Okay. Men i alla fall, jävligt grym låt. The Darkness ifrån 2003.
Ja, jag har ju träffat dem massa gånger såklart. Och de kommer ju till Sweden Rock i år. Så vi lär få tillfälle att fråga om det här.
Fråga då. Fan, var det när Justin knullade din fru? Fan, hur gick det till egentligen?
Men senast jag träffade dem så var det lite speciellt för att de började prata då, han är ju väldigt ärlig Justin liksom, så att när vi står på den här mindre arenan som vi är på, jag kommer inte ihåg vart vi var faktiskt, men de ska uppträda där, det är rockklassiker live, vi ska köra.
Åh, det kommer jag ihåg, precis.
Tror du DJ?
Ja, det är på Friends där. Arena, ja. När vi körde halva arenan där, precis.
Friends till och med, oj.
Ja, fan med det.
Fint ska det vara. Nej, men så började han snacka om förra gången de var där och då hur dåligt det var, liksom var ingen publik och bla bla bla, och då kommer jag på att det var en annan rockklassiker live när det inte sålde så mycket biljetter, för då hade vi bara The Darkness eller något sånt.
Kanske den jag tänker på.
Och då kom han på det och började prata om det. Jag bara, fucking shit. Och menar liksom på att det var arrangören eller rockklassiker då som var dåliga. Men jag kände att jag inte skulle påminna om att det är fortfarande samma. Det är du, jag tog faktiskt en årets låt som jag trodde att du skulle skicka till mig. För det går ju till som så att du skickar din årets låt till mig och sen så överraskar jag dig lite med min.
Yes.
Den här kände jag mig hyfsat säker på att du skulle välja nämligen. Så att ja, jag valde den när du inte tog den helt enkelt. Jag satt och kollade på andra, men det blev den här, för den här måste ändå med. Det har ju ändå...
Nu spricker jag av nyfikenhet. Ja.
Du har ju ändå en av världens kändaste basgångar.
Oj. Ah, ja.
The White Stripes, Seven Nation Army.
Har du sett White Stripes live? Kör de den här låten fortfarande? Jag kan tänka mig att det här är en sån låt som Jack White annars hatar idag liksom. Alltså, han blir så här Bob Dylan sur. Han kommer inte spela den här låten någonsin igen.
Jo, det måste han ju göra.
Varför alltså, det?
De kan ju inte skippa den här låten när alla står och väntar på just den här låten. Säg en annan låt med dem liksom.
Nej, precis, exakt. Jag har så mycket tankar. Är de också syskon förresten? Nej, eller om det är ett gift par? Hon som spelar trummor.
Oj, vet
ja,
inte.
Jo, ja, det får vi väl ta fundera fram till nästa gång i så fall. Men i alla fall, jag tror inte de har bas live. Det kanske de har live, men det är ju bara annars bara trummor och gitarr. Så det är ganska stökig ljudbild att kolla på White Stripes live. Och jag brukar också tänka på att det här är en sån här läktar liksom sport, fotbollsfans jag kan tänka så här, när han skrev den här låten Jack White, trodde att han kunde föreställa sig vilket monster han skapade. Att de skulle stå... Tänk om han hatar fotboll till exempel. Han hatar sport idag. Och så står varenda jävla... På varenda sportarena i hela världen står man och sjunger Seven Nation Army. Fast ingen som riktigt vet att det är den låten. De kan bara det där.
Det är enkelt att sjunga också med 16 bärs i sig.
Exakt. Ja, alltså han får skylla sig själv när han skriver en sån enkel grej där. Men alltså, ja, intressant.
Just Seven Nation Army kommer faktiskt egentligen för att Jack White som barn trodde att det hette, alltså att Salvation Army hette Seven Nation Army.
Okej.
Okay. Ja. Wow. Så det var en felhörning som han senare använde i den här texten. Och visste du det förresten att det sägs ju då vara en av världens främsta basgångar, såklart, men det spelades ju faktiskt in med gitarr.
Ja, men det var det jag skulle komma till. Ja. Du säger basgång där och bara, jag vill inte säga någonting mer, men de har ju bara gitarr och trummor i sättningen liksom.
Men hur gör man så att det låter så? Är det någon
jag tycker det är rätt skönt alltså. Jag anser egentligen att basister är helt överflödiga liksom.
Att en sångare säger det, no shit.
Skämt åsido.
Säger du till bandet också att alla bär sitt eget instrument till stackars trummisen.
Kommer du ihåg den här Kent-dokumentären som jag tror SVT körde, en jätterolig dokumentär om bandet Kent då. Då säger ju Martin Sköld, bassisten, för Kent hade ju en stor hit med en låt som heter Kräm. Jag tänker på att om White Stripes inte skulle spela den här låten då live. Det är ju en sån sekvens i den här dokumentären. De sitter och gör ett setlist inför ett gig. Och då så säger Martin Sköld bara att jag vill inte spela Kräm. Han hatar den här låten. Den är sån, jag kan inte riktigt, men det är en stor hit med Kent i alla fall. Mm. Och då säger någon annan i bandet bara, vi måste spela Kräm. Det är som att Depeche Mode inte skulle köra Personal Jesus i sitt sätt. Ja, fast de skulle inte köra Kräm i alla fall. Sen Martin själv. Så jävla bra kommentar. Då kan jag säga dem minus Celsius. Depeche Mode skulle inte köra minus Celsius i alla fall. Coolt. Bra låtar som sagt släpptes 2003. Ja, 2003 så vann ju Anja Persson sin första världscupseger i storslalom. Det berättade du om i introt, eller hur?
Jajamän.
Och då kommer jag bara tänka på en väldigt rolig grej. Jag har gjort en föreläsning med Anja Persson. Vi var bokade, hon och jag, till att hänga på något så här bemanningsföretag som heter Academic Work.
För jag sitter här och bara, vad fan kan ni två
Nej, men hon var bokad som föreläsare om hennes prestationer typ och så vidare. Hennes krasch tror hon pratar ganska mycket om.
Ja.
För visst hade hon en riktigt allvarlig krasch,
precis,
någon super-G. Ja, precis. Och jag var där mer som nykläckt mellohårdrockare. Det var ju lite så här, så här bokningsbolag som bara tittar på någon så här lista på artister som verkar vara heta. Nicky Borg bara, men han bokar vi, för det var en bra peng. Och då skulle jag då vara så här konferencier, jag skulle vara DJ, jag skulle prata lite, jag har ju fan ingen koll på det här jobbet, jag tog det för att det var bra pengar. Och Anja Persson var skitbra som föreläsare och jag bara så här, jag fumlade med CD-skivor och den här, jag hade så här ett headset med någon som pratade med mig hela tiden var vilken låt jag skulle sätta på när någon vann pris för, men du vet som det är på alla såna jävla kickoffs, årets medarbetare är bla 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 ifrån bla bla bla.
Ja, visst, ja.
Och då skulle jag spela en cool låt och jag missade hur många grejer som helst. Och det var ju under den här tiden som jag berättade för dig en annan gång om när jag käkade den här aknemedicinen, Roaccutan typ, alltså en variant av det. Där man blev sjukt torr. Mm. Alltså hela min hy, jag hade som jävla lypsyl överallt för att läpparna höll på att fucking ramla av. Men man fick ju också sån fruktansvärd cotton mouth, alltså bomulls. Och där sitter Anja Persson och föreläser, jättegrym. Och jag står där och fipplar med mina CD-skivor och ser ut som jag har typ har rökt skunk liksom, kan knappt prata liksom. Det var en märklig händelse det där. Men Anja Persson är grym. Ska vi round it up?
Ja, en sista grej som jag tänker att det går ut som en liten varning, det här med för mycket alkoholkonsumtion kan vi väl se det för. För det här var ju dagarna då man drack väldigt många dagar i rad liksom, på grund av studenten och så vidare. Jag tror man fortfarande har den här 100-dagars grejen faktiskt. Och en av de här dagarna då i rad så har vi i Sverige inte alltid öppet Systembolaget på söndagar till exempel. Och inte heller tidigare än 10 öppnar de väl. Och det här kan nog ha varit att det var innan klockan 10. Så var det. Det var på natten någonstans, jag och min polare. Det här kändes så normalt då. Men nu kommer alla förstå hur konstigt det här är. Och jag har ju svårt att säga att folk som lyssnar på minnesluckan är känsliga. Men skulle man vara det så får man nog hålla sig fast här nu då. För att jag har berättat det här för lite arbetskollegor ibland. Och deras min, ja, de tappar ju ansiktet och försvinner och... Jag tycker det är kul bara.
Kom ihåg att du har blivit varnad.
Ja.
Nu kommer storyn.
Så jag sitter här med min isländska polare som jag började känna det här året. Sicky heter han. Och ja, han heter faktiskt det på riktigt för att en gång på fyllan så gick... det var en kväll jag missade, eller en dag jag missade. Då gick de till Skatteverket och fan man byter namn. Så då bytte han till Sicky. Han heter egentligen Sigurdur. I alla fall så... sitter vi har ju kört massa dagar och ölen har tagit slut. Och det är liksom, ja, gryning säkert. Och bara, fan ska vi göra då? Och då kom vi ju på att fan, så mycket öl vi har druckit på senaste tiden så måste det finnas en hel del alkohol kvar i vårt piss.
Nej men fy fan, okej. Okay. I know what you're getting.
Ja, det är det. Så vi pissar ju varsin flaska helt enkelt och tänker att ja, men där finns ju alkohol kvar. Men, vi är ju inte helt dumma. För att... vi inser ju att fan, det här känns ju lite äckligt. Dricks sitt eget piss. Så vi byter flaskan för att det är en spräschare. Och det var inte så äckligt som jag trodde om jag ska vara helt ärlig. Ja, sen minns jag inte så mycket mer. Men det var en sjuk story. Jag tänker att det säger ju lite hur mycket hjärnkällor som försvinner när man dricker.
Jag som ändå hört, sett och gjort också det mesta. Lite i chock här så. Jag väntar på ett mejl från vår chef på Podplay som säger så här: ni kan faktiskt inte prata om sånt där i podden.
Varför inte det? Det är inte så farligt.
Okay.
Folk som har så här land- och flygkrascher.
Jo, men alltså det är väl det kanske låter äckligare än vad det är egentligen. Man kan ju använda sitt urindjur när jag pissar väl på varandra hela tiden.
Slänger du djuren under bussen också?
All right, hörni, vi säger så för idag. Tack för att du lyssnade på Minnesluckan. Följ oss på Instagram, Minnesluckan podd heter vi där. Jag tänker lägga upp några lite roliga bilder som är från just en liten quiz nästan ska jag säga från den här LA-tiden 2003 som du som har lite koll kan svara på. Och så hörs vi igen nästa måndag.
Kul, spännande.
Yeah.
Fler stories nästa vecka.
Yeah.
Hej.
Hej.
Podplay, en del av